när SRF-profilen Ulla Bergeros konstaterades ha gråstarr åberopade hon inte vårdgarantin men ville inte vänta. Som ni hörde i förra numret sökte hon privat vård för operationen. Men den ögonsjukdomen är bara en bagatell i jämförelse med bland annat näthinneavlossningen som synskadat henne rejält.
Ja, det gick ju jättefort. Det var ju en gardin som for ner över ögat. Tänkte, vad är detta? Jag fattade ju först inte vad det var. Utan det var ju, jag förstod ju att jag måste till sjukhus eller till läkare. Så då gick jag bara till en, ja, jag kom inte ens, alltså det här är så länge sedan. Men jag var ju till hälso- eller vårdcentralen. Nej, de skickade mig direkt till ögon. Då fick jag direkt remiss till ögon i Sunderbyn. Men där tittade de bara på mig och de skickade mig vidare direkt till Umeå. Det är ju otroligt viktigt när man får en näthinneavlossning att man ska vara under läkarvård så fort det bara går. För det kan gå så fort att den här näthinnan helt enkelt bara ramlar ner och då är man ju stenblind. De måste hejda den innan den liksom ja, helt enkelt får ner för ögat.
Mm. Och då opererar de den. Blev du bra då?
Första gången så blev jag bra. Det var under hösten då, 2003. Så då fick jag nya glasögon naturligtvis, för det blev ju, synen förändrades ju ganska ordentligt. Men med hjälp av glasögon så såg jag precis som tidigare, körde bil och sådär, kunde jobba som jag alltid har gjort, ja, i mitt arbetsliv. Och
resebyrå har jag hört ryktas.
Jo, jag och min man, vi drev resebyråer här i Norrbotten. Och även en konferensgård som heter Furufjärdens gästgård. Som jag kan väl säga, det var mitt ansvar att driva den. Men som sagt var, var inga problem med det. Utan jag hade ju fortfarande körkort. Ja, sen så gick det ett halvår ungefär, så började jag känna igen att det var något konstigt i mitt öga. Så att sommaren då, året därpå, då fick jag tillbaka den här näthinneavlossningen. Och det var när jag var på en resa ute i norska havet. Vi var och fiskade där och det var helt underbart. Och så plötsligt när vi sitter där mitt i natten i en fiskebåt och solnedgången och allting. Ja, jag kommer så väl ihåg det, det var inte klokt. Så då kom min näthinna och visade sig igen. Då var jag ju långt ifrån sjukhus. Vi hade 2 dagar kvar på den här resan så att ja, jag stannade. Det kanske var helt galet att jag gjorde det. Men jag bedömde att det här fixar de när jag kommer tillbaka. Men det var inte så lätt för det var hålet väldigt, väldigt stort. Men det var Umeå direkt och de gjorde så gott de kunde. Men efter 2 veckor så gick det upp igen. Och jag åkte ner och åkte fram och tillbaka under den här hösten. Som var då naturligtvis fruktansvärt jobbigt. Det var ju mellan hopp och förtvivlan. Jag hade ju trott att det skulle bli lika bra som första gången men det blev inte så. Så efter då totalt 5 operationer så har man förstört min näthinna och den är alltså ärrig i och med att man har sytt så mycket i ögat. Så jag kan ju inte använda det här ögat. Det är inte så att att det är alldeles svart, men jag täcker ju det här glaset så att jag inte ska kunna se igenom. Det är ju för att min hjärna är fortfarande påkopplad på det där ögat och den får inte vara det, för jag kan ju inte använda det ögat och titta mer. Så att då stänger jag ute det ögat genom att mörklägga det glaset.
Det är som lite inte sotigt eller vad ska vi säga, suddigt glaset.
Ja, det är så roligt. Ja, roligt och roligt. Men alltså barn kommer fram och frågar. Du har så immigt på ditt glas. Vill du ha papper och torka? Ja, så brukar jag ju då säga naturligtvis att det är ju ingen vits. Det går inte att torka bort det där. Det är ju för att jag är synskadad som jag har då så här. Förstår du? Men det är barn det som ställer den frågan. Vuxna är ju lite försiktigare. Men det spelar ingen roll. Nu är det som det är. Men nu som sagt vill jag ha ordning på mitt högra öga. Och det har jag ju då gjort den här starroperationen. Jag kommer ju aldrig att se bättre. Det kan jag inte säga. För att den skada jag har i ögat, den är ju som den är. Den går inte att göra någonting åt. Men däremot får jag ju bort den här hinnan som starren har gjort. Så att nu har jag ju betydligt, som sagt var, med mycket, mycket klarare färger och så. Fast de är förändrade. Jag ser ju, det är inte riktigt samma färger som jag såg tidigare.
När jag kom och parkerade bilen här så såg jag någon som stod på en balkong och fotade den otroligt orangea solnedgången. Och det visade sig att det var du.
Mm. Absolut, det är klart, det jag ser ju, jag brukar säga så här, jag ser i stort, men jag ser inte i smått. Och jag tar vara på alla såna här underbara naturupplevelser och så. Så att där tog jag en bild på den här vackra himlen.
Det var på ett år då som hela ditt liv förändrades, kan man säga, va? Med näthinne avlossningarna.
Ja. Det kan man säga. Det började 2003 där på hösten och sen pågick det 2004. Nej, 2004 var nog min sista. Det här är så länge sedan, men jag tror att den sista var väl i november 2004 som jag gjorde den sista, får jag säga, operationen i det ögat. Jag ska inte operera den mer.
Hur har det här påverkat ditt liv?
Ja, det har ju påverkat mig så tillvida att det var svårt att fortsätta arbeta med de uppgifter som jag hade. Det var ju att naturligtvis som chef så ska man ju kunna läsa alla ekonomiska rapporter och du ska kunna. Det är mycket som man behöver ha ögonen till för att klara av. Och dessutom fick jag ju inte köra bil nu längre. Den här konferensgården låg ju några mil utanför Luleå. Så att, jag var ju starkt behov av att kunna fara dit i stort sett var varannan dag. Jag hade ju personal som skötte rulliansen där. Men det är mycket annat som man ska sköta. Så att jag och min man, vi börjar fundera på att vi kanske ska sälja. Vilket vi så småningom efter något år gjorde. Vi sålde alla företag. Och en av anledningarna är ju att jag fick den här skadan i ögat. Och ja, sen dess så har jag ju inte arbetat annat än att jag jobbar i Synskadades Riksförbund. Och det har jag ju gjort ganska mycket, kan jag säga. Jag har ju fått många olika uppdrag. Jag tycker om att engagera mig. Så att när jag hade landat i min synskada så har jag bara, jag ser möjligheter. Jag är inte den som gräver ner mig, utan att jag ser absolut möjligheter istället för hinder. Och har ju då fått uppdrag inom på riksnivå, har suttit i förbundsstyrelsen i två perioder och har varit ordförande i Norrbotten. Så jag har engagerat mig mycket, men jag har ju även haft ägnat mig åt annat. Jag tycker om att röra på mig, har alltid varit aktiv inom sport. Jag bobblar, det gör jag fortfarande. Det går inte så bra, men det är kul. Jag har provat på lite golf till och med. Simmar och badar och gympar. Jag tycker om sånt. Mm.
Kan du beskriva hur det ser ut?
Hur menar du då?
Hur det ser ut?
Hur jag ser ut? Hur jag ser ut? Ja, jag... Ja, hur ska jag säga det? Jag är brunögd. Med det ena ögat kan man ju se att det är brunt. Jag är lite smårund. Jag är tvåfärgad. Jag har både blont hår och mörkt hår. Jag tycker om att... vad ska jag säga? Jag tycker... jag målar mig, jag makear mig alltid varje dag om jag ska iväg på någonting. Målar ögonfransarna, målar läpparna, har lite brunkräm brukar jag säga, men det heter visst foundation. Det gör jag för min egen skull kan jag säga. Och jag har makeat mig sedan jag var 13-14 år, för många frågar hur kan du då måla dina läppar? Ja, det ser ju ut som om någon annan har målat dem åt dig. Nej, men det sitter i ryggmärgen, brukar jag säga. Jag fixar det. Och jag har som sagt varit mån om det. Jag har nagellack. Jag tycker om att klä mig. Ja, jag är intresserad av både kläder och stil och form och så. Så att det.
Färg skulle jag vilja säga.
Och färg, absolut. Jo, jag är inte någon... tycker inte om i grått eller beige, alltså sådär. Det är klart jag kan ha det också, men jag föredrar färger.
Idag har du på dig en...
Ja, som sagt, mitt färgseende har ju blivit förändrat. Jag tror att det är lite... är det mörklila eller ceris? Nej, inte ceris. Det är för, jag tror att det är... jag vet inte. Säg vad det är för färg.
Alltså, jag kan inte heller definiera om det är, liksom, det är lite plommon rå. Men ändå lite mer rosa på något sätt. Men det är en väldigt tjusig topp med en stor vid krage som du har. Mm. En stickad tröja, det är ju det som är inne nu.
Mm-hmm. Alltså jag är inte så mycket för det där med inne. Jag tycker om, jag vet vad jag vill ha. När jag går in i en affär så kommer de, vill du ha hjälp? Nej, säger jag. Jag klarar mig själv. Jag är ganska bestämd. Jag har bestämda åsikter i mycket. Och framförallt när det gäller vad jag ska ha på mig. Eller, ja, färger och former. Jag har ju haft glasögon sedan jag var barn. Så är det ju. Nu har jag varit och kollat på några nya glas, för jag tänkte så här, nu när jag då har gjort den här operationen så måste jag ju ha nya glasögon, för att det ska ju anpassa då min syn som jag kommer att få sen. När det här, efter 6 veckor först kan man säga att då har det stabiliserats ögat. Då har jag varit och tittat på ett par, det senaste ska vara lite ljusa, nästan vit. Gud vad svårt att förklara. Vita bågar. Inte kritvita utan mera krämfärgade bågar. Det tänkte jag. Det kanske jag ska våga prova på. Vad tror du?
Det blir nog snyggt. Hur håller man modet uppe när man har en synnedsättning som är då obotlig och man vet ju inte vad som händer med ditt högra öga. Jag ser att du läser med förstoringsglas och sådär.
Ja, alltså det finns ju så otroligt mycket fina hjälpmedel. Jag har ju mina förstoringsglas. Och när jag är ute och reser, jag reser ju ensam ofta. Jag har ju min kikare. Och det är ju som jag brukar säga, det är ju som min ledarhund. Jag ser med kikaren, ser jag ju på alla skyltar och avgångstider. Och om jag vill se på någon människa längre bort så kan jag ta fram min kikare och kolla. Men det är min trygghet. Och de hjälpmedel. Det finns säkert andra hjälp. Men det jag har nu, det klarar jag mig väldigt bra med. Sen har vi ju då de här fantastiska telefonerna. Där är det ju, utvecklas det ju. Där är det ju så att jag vet att de som är blinda, helt blinda, gravt synskadade, det kan ju jag också lägga in en app som är som en GPS som jag kan liksom berätta vägen hur jag ska gå. Och jag tänker på det, alltså det utvecklas ju väldigt väldigt mycket när det gäller hjälpmedel och IT och data och allt det här. Där hänger vi ju efter lite grann. Där skulle vi behöva få mycket mycket mera undervisning och kurser och så. För att man är ju inte så high på det. Och det tror jag många känner sig otrygga i. Men vi får kämpa på. Vi jobbar med det. Intressepolitiskt så är det ju så att det jobbar man ju mycket på riksnivå.
Du har många foton här på väggen och bland annat dina döttrar, varav en ska vara i 50-årsåldern. Så då tänker jag att du måste ha varit en väldigt ung mamma då. 17 år eller något sånt när du fick henne.
Nej du, jag fyller 75 nu i januari. Så att jag var inte alls särskilt ung när jag fick henne. Jag var väl 24, 25. Ja. Mm. Men de bor ju nu inte här. Åsa som är äldst bor i Linköping och har ju då mitt barnbarn Leo där som är nu 19 år. Anna bor i Stockholm på en ö som heter Tranholmen tillsammans med sin familj. Och de har två små sockerbarnen, brukar jag säga, Sam och Ted. Och de ska jag fara och ta hand om nu i början på december, för då ska föräldrarna till London. Då ska jag få vara mormor på heltid där. Ser jag fram emot. Mm.
Alltså, känner du att du kan göra i princip allt du gjorde innan du blev skadad på ögat?
I stort sett, förutom att köra bil. Jag cyklar ju, det kan jag också säga. Inte nu när det är den här årstiden, men sommartid cyklar jag. Alltså jag har inte så mycket hinder, vet du det? Jag kanske är lite våghalsig ibland, men alltså, jag tycker ändå att jag är ganska försiktig. Nej, jag vågar prova på det mesta. Jag brukar säga som Inga Lille Enbom, att våga, det är ett sätt att utvecklas.